men nu ska vi vara kluriga i kubik. Haha, där fick jag till. För vi ska prata Rubiks kub. Välkommen Thomas Lindén och alla dina kuber och pyramider och allt vad du har där fram.
Tack, tack.
Mm.
Jag blir nästan frustrerad på det här. Man minns ju precis hur det var förr i tiden då man faktiskt kunde, som vi sa här, två sidor ganska lätt och kanske en hel med hjälp av en lösning. Men det tog det ju nog ett par dagar att fixa det.
Ja.
Thomas, du är snabbare än så.
No, jo, jag är inte någon expert och inte någon snabb heller. Om man ser på de som på riktigt tävlar och håller på, så det är ju otroligt snabba. Det kan man ju kanske ändå komma ihåg att det är ganska få av dem som har löst kuben alldeles själv med eget huvud.
Ja.
Med egna liksom. Utan de har sett på lösningen någonstans på, nu finns ju allting på YouTube. Och lärt sig utan till och övar upp och övar och övar. Så det är mycket frågan om att minnas olika dragserier.
Mm.
Och sen memorera dem och sen använda de rätta dragserierna. Ja.
Hur många lägen har den här vanliga trippel?
Det var många nollor.
Jo, men i alla fall att visst är det så när man slår världsrekord att man får titta på den först.
Ja, alltså tävlingen går till så att för det första i en vanlig tävling då man tänker 3x3x3 så då gör man 5 olika gånger med 5 olika blandningar.
Mm.
Man får kuben kommer till en dold och så en domare där som öppnar den så att du får se på den och du får ta i den och se på den i 10 sekunder. Då det har gått 8 sekunder så säger domaren att 8.
Ja.
Eller i Finland ofta 8.
Ja.
Då måste man lägga ner den. Men då har man ju hunnit studera den lite.
Ja.
Lägger man händerna på klockan och så lyfter man upp händerna och klockan börjar gå. Man tar ju kuben, löser den och slår ner händerna på klockan då man är klar. Och det här gör man 5 gånger. Och det sämsta och bästa tiden elimineras och så räknar man ett medeltal på de 3 mittersta tiderna. Så det är ganska avancerade grejer.
Wow.
Och i Finland så där så vinner man om man har en medeltid på 10 sekunder ungefär.
Okej. Okay. Kommer du ihåg, vad är finska rekordet?
Det minns jag inte exakt, men åtminstone något på 8 sekunder. All sån där information finns jättebra samlad på en webbsida som heter worldcubeassociation.org. Alltså om man googlar WCA så kommer det upp ganska snabbt där. Och där finns all statistik, alla tävlingar, allt finns samlat där.
Mm. Ja, ja.
Men Thomas, du har ju med dig, ja det är ju närmare 15 olika kuber och ja, den som jag håller i, det här är en riktig klassiker, det var den här som kom när vi var unga.
Ja, det där är Rubiks kub, alltså också brandet Rubiks kub. Man pratar ju allmänt om Rubiks kuber, även om faktiskt Rubiks brandet inte säljs så mycket idag för att de har inte riktigt samma standard som de moderna kuberna som är då planerade för tävling och så.
Ja. Det var en ungersk arkitekt som uppfann den här, eller han som har fått äran i alla fall, Erno Rubik.
Ja.
Han hade väl patent då säkert i några år, men det går ju ut patenterna.
Ja, jag tror att det var så att, nu har jag inte riktigt koll på det här heller förstås, men att Han planerade den som något typ av hjälpmedel för arkitektstuderanden.
Ja.
För att lära sig sån här tredimensionell uppfattningsförmåga, att gestaltningsförmåga och spatiala alltså.
Ja.
Och det här hade kanske inte tänkt att det skulle bli en leksak för framtiden. En sån klassiker som det sen blev.
Ja, nu fick jag en sida.
Åh, ser du snyggt?
Ja.
Wow.
Det är bara några kvar.
Ja, och då, om man jämför den där nu som Pia har hållit på med där, så den är då vridbar helt okej. Okay. Men sen om man då jämför med de här som moderna som...
Då går det undan.
Som bara liksom flyter på. Så testa den där.
Ja, ja, det är otroligt.
Jag har väl en likadan här.
Ja, den är, det, också
den är väl oljad den här, va?
Ja, ja, det, jag tror inte att den är oljad, men man oljar också de här och smörjer dem för. Och de som tävlar så de trimmar in sina kuber med skruvmejslar och grejer och fixar ju lite ändra spänning och sådär. Och det senaste nytt inom branschen så är just den här som du, Pia, har där som den har inga fjädrar i sig som de klassiska kuberna. Nästan alla har det nu. Men nu det allra nyaste är att man har istället för fjädrar som fjädrar så har man två magneter som repellerar så att
ja, just då.
Så det blir ingen friktion i vridningen.
Mm-hmm.
Den här är snabbare än mina fingrar.
Ja, det är nästan så att man tappar den för att ja. Den liksom snurrar så lätt.
Om vi ska prata lite mer rekord här, så att man minskar friktionen, det hjälper ju till, men nu måste jag annat till, för här hittar jag en sida med rekordtider. Första officiella världsrekordet i Rubiks kub, det var säkert på det här viset som du förklarade, att man får titta på den och sen ja. Att man inte att inte dra bort ett skynke och man måste genast börja lösa, för då tar det väl längre. Men här var 1982 så hölls första VM i Rubiks kub, och det var en vietnames, Minh Thai, som löste den på 22,95 sekunder.
Okay.
Inte illa.
Nej.
Men då, om vi går framåt, så 2006 då var man nere i 11,13 sekunder. Leian Law från USA. Och följande år då hade man knäckt då, eller bräckt ljudvallen, eller vad vi ska säga, 10 sekundersvallen. 9,55 sekunder, holländaren Ron van Bruchem.
Ja, snabbare än 100 meters löpande.
Jo, precis. Men nu då, världsrekordet nu så är 3,47 sekunder. Ja, det... Kinesen Yu Sheng Du.
Ja, det är ju helt galet förstås.
Ja.
Ja, här, då du börjar med det 22 sekunder då på ja. 80-talet, så nu idag så har vi ju en massa 10-åriga killar i Vasa som gör under 20 sekunder.
Mm.
Och det klarar man sig ganska långt med i tävlingar, men att man vinner ju inte ännu kanske.
Jag skulle kriga från husdagen om jag skulle klara den på en halvtimme ens hela kuben. Jag har inte försökt, jag har inte nerver för det.
Men
två Thomas... sidor är det väl som Pia och jag har klarat bägge.
Ja, men vi är stolta över det. Jo, men det var ju på 80-talet.
Jo, med de här tröga Rubiks kuben.
Precis, den klassiska.
Det är ju så att Rubiks kub går att lösa på 20 vridningar.
Just så.
Som teoretiskt. Det är teoretiskt. Och det, man tävlar också i den grenen att man får en roddad kub. Och så har man en timme på sig att hitta kortaste vägen hem.
Aha.
Och då ofta de som gör det så de har då papper och penna, de får en roddad kub och så löser de den och så skriver de upp den lösningen som de gjorde. Och så börjar de analysera sin lösning och förkorta den så att de kommer ner i vridningar. Det tycker jag är ganska fascinerande och det känns som att där använder de sin hjärna på riktigt.
Ja.
Det är inte den här snabbheten.
Det är långdistanslöpning istället för 100 meter.
Ja. Och en annan imponerande grej tycker jag är det då man gör det med ögonbindel. Och speciellt det här där man gör flera kuber med ögonbindel. Att senast då vi ordnade den här tävlingen i Vasa så han som vann så gjorde 6 kuber. Utan att se på dem. Eller,
man får först titta på dem en stund.
Ja, tiden börjar gå då man börjar se på kuberna. Så analyserar man kuberna, funderar, får inte vrida någonting. Går igenom dem i tur och ordning och memorerar alltihopa. Och sen då memoreringen är liksom in i hårdskivan där i huvudet. Så då täcker man för ögonen och så löser han alla i tur och ordning.
Mm.
Och det är ju grymt imponerande.
Kan du sånt?
Den här kan jag blindfolda.
En pyramid.
Ja.
Eller en tetraeder ska vi säga.
Ja,
fyra sidor.
Den här kan jag.
Nu ska vi se. Bakom ryggen håller han den.
Wow. Vi startar inte klockan men.
Nej.
Ser du?
Oj, wow.
Nå, ja. Men har du pratat med någon? Vad har du för minnesregler de som gör flera? Jag tror jag såg någon som har gjort över 150 stycken med ögonbindel.
Ja, nu i officiella tävlingar så har man en maxgräns på en timme.
Ja.
Och då tror jag världsrekordet är typ 50 eller något sånt.
Ja, det är vansinnigt.
50 kuber, så det är helt vansinnigt faktiskt. Ja, men de har alltså de här vridserierna eller algoritmerna kanske man pratar om, som har döpt. Man har dem namngjord, liksom,
som
namngivna.
Drag, som i schack.
Ja, precis. Att det här är då liksom Marilyn, och så det här är blåa vedtraven, och vad de nu hittar på för namn.
Samma som med de som lär sig pi med flera tusen decimaler. Man har sån en minnespalats eller en promenad.
Precis, och så börjar man berätta en story för sig själv, att Marilyn gick till den blåa vedtraven och så bla bla bla.
Häftigt. Men Thomas, hur ofta tävlas det i Rubiks kub här i Vasatrakten? Nu är det Vasa pusseldagar, alltså 10-12 juni. Vi ska inflika, man ska anmäla sig senast den 3.
Ja.
Men hur ofta kan man tävla i Rubiks kub här?
Nå, coronan är ju en parentes, men i övrigt så har vi siktat på att göra det en gång i år. Här, och då har det oftast varit då andra helgen i juni, alltså helgen efter skolavslutningen. Och det här, i Finland överlag så ordnas det då också i Uleåborg typ en eller två gånger i år kanske, och sen det resten är då i huvudstadsregionen.
Mm.
Men att nu i år så, nu såg jag ju att vi har, var det 55 anmälda nu idag till den här Vasatävlingen. Och från 5 olika länder.
Wow.
Så det är ju, tycker jag, ganska intressant. Det är att fylla hotellrummen lite i Vasa. Och det här, det glädjande är att just den här Vasatävlingen har ett stort andel nybörjare. Eller liksom första gångs tävlande. Mycket större än de andra tävlingarna i Finland. Mm. Vi får rekrytera mycket, mycket nya kubentusiaster här.
Mm. Är det just då de här 10-åriga pojkarna som du talar om?
Ja, inte bara det. Vi har också vuxna nu som är med och vet nu ett företag här i Vasa som har ordnat interna tävlingar.
Aha.
Bland arbetarna och där vet jag att det är ett par stycken som kommer med att tävla nu av de som var där också.
Kanske ett jobb där man ägnar sig åt tankeverksamhet. Det här är bra.
Precis,
hjärnjumpa.
Det är ju nog.
Eller att tömma hjärnan.
Programmerare och sånt tror jag. Eller programmering och sånt jag jobbar med, tror jag.
Ja, det är lite som en drog. Det här man kan inte sluta då man vill börja. Man kan ju inte ge sig heller.
Då för ett stort antal år sedan, då jag efter 25 års försök på egen hand gav upp och bestämde att nu måste jag lära mig den här Rubiks kuben, så då höll jag på att öva och den kuben, så den är helt utnött. Det var en sån med klistermärken, och de här klistermärken, alltså de liksom, färgen försvann från den, för jag höll på så mycket med den. Mm. Men idag använder man mest kuber som inte har klistermärken, utan de har färgade sådana.
Det är gjutna så här.
Ja, precis.
Men det här funkar också vid strömavbrott, så det är ganska bra.
Ja, det här är bra. Det här är inte något som... Nå, det är ju tillverkade av plast, så på det viset kanske vi inte riktigt eko. Men i övrigt så är det inte någon energi. Det behövs inte någon energi för att använda det här.
Ja, annat än att hjärnan går varm.
Ja.
Men om vi tänker då på dagens användare, jag menar Rubiks kub och alla möjliga kuber passar ju för alla åldrar naturligtvis.
Ja, det finns... Och det finns just som den här nu då, som jag råkar lyckas med att lösa här bakom ryggen. Så den är faktiskt en sådan att jag har folk att testa den här. Så det är flera som klarar den på egen hand. Och de blir så förvånade att wow, att kan jag det här? Man kommer över en tröskel att det är kanske inte omöjligt i alla fall. Den vanliga Rubiks kuben är ju jättesvår, men det finns lättare varianter, så man behöver inte börja i svåraste änden.
Ja, men där har du ensam ändå 20x20x20. Och vi ska börja runda av här, men vad är den värsta kub som har tillverkats? Fysikens lagar kommer ju mot också, vad kan man vrida?
Jo, jag har i min butik där så säljer jag en som är 17x17x17. Den väger 3 kilo. Och...
Har du sålt någon sån?
Ja, jag har sålt någon. Att det här...
Fin prydnad i bokhyllan.
Ja, nej, nu har den blivit löst också, har jag hört.
Oj då.
Åtminstone någon av de som jag har sålt vet jag att har blivit löst.
Ja.
Den väger 3 kilo och har nästan 2000 delar i sig. Men det finns också sådana som har olika liksom former som blir så där, så det kan också
vara riktigt. Oj.
Men Thomas, om man vill anmäla sig till den här tävlingen nu som alltså går av stapeln 10-12 juni, Vasa pusseldagar, hur gör man?
Då går man in på worldcubeassociation.org och så söker man reda på där datumet till exempel, söker via datum 10 juni eller via location, alltså
platsen
Vasa, eller via, det står, den heter då officiellt Pulmapelipäivät på finska, den har bara som ett namn och det är på finska. Och där via den sidan så hittar man då hur man ska anmäla sig. Och anmälningsavgiften är 5 euro. Så det är nog inte så där jättedyrt att delta. Och jag så, vi har ett maximiantal på 75 deltagare. Vi har redan 55. Så, men nu ryms man med, tror jag. No, om det nu blir mycket ivriga här som anmäler sig, så då kanske man måste ha lite bråttom.
Om man bara vill komma som publik och beundra... Ja, de skarpa hjärnorna, var är tävlingen?
Då behöver man inte anmäla sig.
Nej, men att var är det?
Tävlingen går av stapeln vid Vasa gymnasium i Vasa centrum.
Där kan man komma och förundras.
Men publiken ska säkert vara ganska tyst, för det kräver väl en viss koncentration.
Absolut, ja, det är en lugn stämning på de här tävlingarna, och speciellt då de här med ögonbindel håller på.
Då
håller nästan alla andan. Men i och för sig, de har ögonbindel på sig och de har också ofta hörselskydd på och stänger ut hela världen. För då man gör det så kan man inte börja fundera på vad man ska äta till lunch. Man måste koncentrera sig totalt.
Hörru, tack ska du ha för det här, Thomas Linde.
Tack.